Du lyssnar på Bli säker-podden och den här veckan ska vi prata om falska recensionssajter som förpestar webben.
Du lät nästan lite glad där. Det är falska recensioner.
Men jag är lite glad för att vi är en helt ny studio här. Ni som kollar på YouTube ser det och kanske ni som lyssnar hör, jag vet inte, någon annan akustik eller så. Ja. Och det ser bättre ut. Jag ser bättre ut tycker jag. Snygg ljussättning här. Och förhoppningsvis låter vi lite bättre. Sen finns det också vissa saker i bakgrunden som gör att vi har väldigt få. Vi får betydligt mindre steg i trappor i vår vardag från och med nu också. Men det kanske också ska förklaras varför det inte blev något avsnitt förra veckan. Jag har fått från många håll frågetecken runt detta. Och det var någon som hotade klicka på konstiga länkar bara i protest för att vi inte hade släppt något avsnitt. Vad var det egentligen som hände?
Ja, det var vi som inte efterlevde en devis. En väldigt värdefull devis kommunicerad av den legendariska skalden Big Boy från Outkast. Mm. Han säger ju, "Boo, I got a backup plan for my backup plan to backup my backup plan." Vi har repeterat det många gånger, men vi hade inte efterlevt det. För förra veckan så var det påsk, det var studioflytt. Många saker gick sönder, tvn som ni ser i studion här. Om ni undrar varför den är svart så är det för att den överlevde inte flytten. Så vi var tvungna att ta till en backupplan. Och jag hade förbandat en intervju med Kristoffer Strömblad som arbetar med bland annat omvärldsbevakning och nyhetsbevakning. En väldigt intressant intervju. Men på flyget upp till Stockholm där vi spelade in intervjun måste någonting ha gått sönder i min ljudinspelare, för plötsligt så gav den massa brus på ena mikrofonkanalen. Det blev inte alls trivsamt att lyssna på. Så vi var av med en backup-inspelning. Vi hade inte vår ordinarie inspelning. Och eftersom vi inte hade en backup för vår backup, för att backa upp backupen, så blev det inget avsnitt förra veckan.
Nej, men så är det. Och det är generellt sett bra devis att lyssna på stora pojkar. Det här avsnittet är inspelat den 9 april och släpps den 10 april. Mm. Innan vi pratar om varför de här hemska recensionssajterna, som faktiskt inte är en recensionssajt, varför de förpestar webben, så har vi lite annat att språka om. Mm. Först och främst så har vi att macOS har börjat skydda mot clickfix-attacker på ett smått genialiskt vis. Enkelt men effektivt.
Ja. Det håller jag med om. Det var verkligen smart det här. Men för att vi ska kunna förklara det, kan du bara snabbt repetera vad clickfix-attacker är för någonting?
Det är nästan under liksom någon form av värdighet att kalla det busets värdighet att kalla det attacker. Men det handlar ju helt enkelt om att du luras kopiera in någonting i din dator som inte alls är bra för din dator. Exempelvis via macOS-terminalen eller vad heter det i Windows?
Körprompten,
ja precis. Och svårare än så är det ju inte. Sluta kopiera in konstiga saker där.
Ja, angriparna lurar användare att först klicka på någonting, till exempel en sån här falsk ruta som verifierar att, eller påstås verifiera att de är en människa. Och då läggs ett litet kommando i datorns urklipp som användarna sedan uppmanas att klistra in i terminalen eller körprompten. Vi har pratat om det här flera gånger tidigare, men vi tar upp det nu. Dels för att vi har då den här goda nyheten från macOS och dels för att jag hittade en intressant siffra i Microsoft Digital Defense Report som berättar hur stort det här problemet är. För även om det kan låta som en väldigt simpel attack, så är det en väldigt effektiv attack. Och det fick vi svar på. För Microsoft, de hade sammanställt information som de hade fått från Microsoft Defender Experts. Och det är alltså den tjänst som Microsoft tillhandahåller till företag som vill ha hjälp med att övervaka intrång och liknande i deras organisation. Och Microsoft skrev så här i fjolårets upplaga av Microsoft Digital Defense Report, fritt översatt till svenska.
Clickfix var den vanligaste metoden för initial åtkomst som Microsoft Defender Experts observerade i Defender Experts aviseringar under det senaste året och stod för 47% av attackerna.
Så det här är någonting som faktiskt är ett stort problem. Och nu har Apple valt att ta itu med det. För i senaste macOS Tahoe, 26.4-versionen, så har de gjort så att ifall någon kopierar någonting från en webbplats och försöker klistra in det i terminalen, då dyker upp en varning där det står möjligt sabotageprogram, inklistring blockerades. Sen står det också, din dator har inte skadats. Bedragare uppmanar ofta till att klistra in text i terminal för att försöka skada datorn eller äventyra din integritet. Och så får man välja om man vill klistra in ändå eller inte. Och det här är ju briljant, för hur många vanliga Mac-användare använder någonsin terminalen?
Hur många vanliga Mac-användare vet att det finns någon som heter terminalen?
en annan väldigt relevant fråga. Så det här är en klockren lösning. Sen så ställer det såklart till lite problem för utvecklare, eller det hade i alla fall kunnat ställa till problem för utvecklare, men det har Ferdus Saljuki som arbetar på företaget Jamf. Jamf, de tillhandahåller verktyg för att man som företag ska kunna administrera många mackar, iPads och iPhones. Och han konstaterar att Apple har tänkt på det också. Den där varningen dyker bara upp ifall användaren har kopierat det där kommandot från en webbläsare, mail eller chattapp. Och det är ju smart, för om meddelandet kopieras eller kommandot kopieras från mina egna anteckningar, då är det väldigt låg sannolikhet att det är bedrägligt. Medan om det kommer från en webbplats, ett mejl eller ett meddelande, någonting där angripare kan skicka saker till mig, då är risken tvärtom överhängande. Och vi vet ju att vi ska aldrig någonsin överhuvudtaget klistra in saker direkt i terminalen eller kommandotolken som vi har kopierat från en webbplats. Alltid i så fall klistra in först i en vanlig textbehandlare så att vi ser att det inte finns några dolda tecken. Men överlag, det är väldigt smart tänkt där. Sen så kontrolleras det också att Macen inte installerades för mindre än 24 timmar sedan. Och det är ju för att om du som användare har köpt en Mac och ska börja konfigurera den direkt, om du då är en van Mac-användare, ja, då kanske du väljer att installera till exempel pakethanteraren Brew som många använder för att installera andra program. Och då vill du inte ha massa irriterande varningar. Sen kontrolleras det också att du inte är en utvecklare. Och det här har Ferdus utvecklat närmare vad det innebär att man inte är en utvecklare. Men jag testade, vad händer om jag installerar VS Code? Och när jag gjorde det, ja, då dök inte den där varningen upp längre. Och
sen, då är du så att säga, du har fått nyckel in i det här utvecklarsamhället och då är du betrodd. Alltså.
Ja, och jag kan tycka mig att det är ganska smart resonerat, för att vanliga användare förstår inte nödvändigtvis riskerna som det är förenat med att klistra in någonting i terminalen, medan utvecklare som använder terminalen till vardags, de förstår att om jag klistrar in ett skadligt kommando där, då är min dator körd. Och sen kontrolleras det också att man inte har öppnat terminalen de senaste 30 dagarna, att man inte har klickat på klistra in ändå tidigare, så Apple har tänkt till så att det inte ska vara irriterande för utvecklare men stöttande för användare. Och det innebär att nu finns det bara en sak kvar. Och det är att Microsoft, ni ska göra en Ctrl-C, Ctrl-V och lägga in det där i Windows så att Windows-användare får motsvarande skydd. För det här problemet är ju ännu större på Windows-plattformen i och med Windows-plattformens stora användarskara. Och faktumet att det är ännu enklare att bli lurad av sådana här klickfix-attacker på Windows. Då säger angriparna bara tryck på Windows-tangenten R, tryck på Ctrl-V, tryck på Enter och så har det där klistrats in. Så Microsoft, gör en kopia på det Apple har hittat på och guldstjärna till Apple för det här påhittiga påhittet.
Det var ju redan för länge sedan, så var det ju en sånt där i MS-DOS om någon behövde hjälp och så. Ja, men skriv format C:.
Ja, det ska du inte göra.
Det kan man inte göra. Vi går vidare och delvis stannar kvar i Microsoft, för det är ju Microsoft som äger LinkedIn. Men i övrigt så byter vi ämne helt, för nu så har det kommit ut på internet här och flera upprörda att LinkedIn spionerar på användarnas webbläsartillägg.
Mm. Det är den rubriken vi har satt, men det är för att vi har nyanserat påståendet lite. Det är en tidigare LinkedIn-användare som har publicerat en sajt som heter Browsergate, där personer skriver så här, fritt översatt till svenska.
Varje gång någon av LinkedIns 1 miljard användare besöker linkedin.com körs dold kod som söker igenom deras dator efter installerad programvara. Det var min egen kommentar.
Ja.
Samlar in resultaten och skickar dem till LinkedIns servrar samt till tredjepartsföretag, däribland ett amerikanskt israeliskt cybersäkerhetsföretag. Användaren tillfrågas aldrig, informeras aldrig. LinkedIns integritetspolicy nämner det inte. Slut på citat. Låter ju väldigt allvarligt.
Ja. Och det du reagerade på där är att det körs dold kod som söker igenom datorn efter installerad programvara. Det stämmer inte. Det kan inte en webbplats göra. En webbsida kan inte söka igenom installerade program på datorn. Det som de syftar på i det här fallet, det är att det körs ett skript som kollar vilka webbläsartillägg som finns installerade. För det är en sån sak som angripare eller den typen av spåningsnätverk som väljer att fingerprinta användare. Vi har gjort ett helt avsnitt där vi pratar om problemet med fingerprinting och hur oseriösa annonsnätverk försöker få ett fingeravtryck av användarens webbläsare för att kunna spåra det unika fingeravtrycket mellan webbplatser. Så det de syftar på i det här fallet, det är skanning efter tillägg som installerade i själva webbläsaren. Och det värsta är att det de skannar efter, det är även tillägg som är relaterade till religiösa åskådningar, till politiska åsikter och till funktionsnedsättningar. Och anledningen till att jag nämner just de tre specifikt, det är att om någon kartlägger vilka sådana tillägg jag har, då sparar den aktören information om mina politiska åsikter, mina religiösa åsikter och mina eventuella funktionsnedsättningar. Nu har jag visserligen väldigt få webbläsartillägg installerade, men det är i alla fall det som det här syftar till. Och om det samlas in sådan information, då är man verkligen ute på hal is, för det är känsliga personuppgifter. Och så här skriver Integritetsskyddsmyndigheten om känsliga personuppgifter.
Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd. Det kallas för känsliga personuppgifter. Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag.
Mm. Och sen är ju då frågan, är det här personuppgifter? För att om det inte samlas in för en specifik användare, ja, då kanske det inte är personuppgifter. Det är ju sånt som nu jurister kommer få avgöra. Och LinkedIn själva, de anser inte att det här är kartläggning av deras användare. LinkedIn har skrivit ett långt svar gällande just den här webbplatsen som Bleeping Computer har publicerat. Svaret har Bleeping Computer publicerat. Och vi läser en liten del av det svaret översatt till svenska.
Påståendena som görs på webbplatsen som länkas här är helt felaktiga. Personen bakom dem har fått sitt konto begränsat på grund av dataskrapning och andra överträdelser av LinkedIns användarvillkor. För att skydda våra medlemmars personliga integritet, deras data och för att säkerställa webbplatsens stabilitet letar vi efter tillägg som samlar in data utan medlemmarnas samtycke eller på annat sätt bryter mot LinkedIns användarvillkor. Vi hoppar fram i citatet. Vi använder dessa data för att avgöra vilka tillägg som bryter mot våra villkor, för att informera och förbättra våra tekniska skyddsåtgärder samt för att förstå varför ett medlemskonto kan hämta en oproportionerligt stor mängd data om andra medlemmar, vilket i stor skala påverkar webbplatsens stabilitet. Vi använder inte dessa data för att dra slutsatser om känslig information om medlemmar.
Nej.
Slut på citat. Svårt.
Ska man lita på LinkedIn i det här fallet eller inte? Det är en fråga. Eller vet du vad? Jag ställer mig inte den frågan. För jag kör Brave. Och Brave blockerar alla såna här försök till fingerprinting.
Ja.
Utan man behöver göra någonting. Ja. Så istället för att bry mig om det här överhuvudtaget så har jag bara valt en webbläsare som blockerar möjligheten att som försvårar möjligheten att fingerprinta mig. Och Braves ansvarige för just privacy och säkerhet har bekräftat att Brave blockerade just den här. Ska vi kalla det attacken, vi säger attack slash skyddsåtgärden från LinkedIns sida?
Det är väl så här att om möjligheterna finns så kan det ju också missbrukas.
Ja, väldigt bra poäng. Väldigt bra poäng. Och det för oss osökt över till ett ämne som...
Ja.
Vi har pratat om många gånger tidigare. Om ni inte vill höra det här så kan ni hoppa direkt till huvudämnet. Det finns kapitelindelning som vanligt. Vi har noterat att kapitelindelningen inte funkar korrekt på Spotify. Det är Spotify som inte tolkar kapitel korrekt. Men det finns kapitelindelning på alla andra plattformar.
Och med det sagt så ska vi då prata om chattkontroll. Jag vet knappt vilken i ordningen. 1 och 2.
Ja. Och det vi framförallt ska fokusera på det är 1.0, för att vi pratade för några veckor sedan om problematiken med att chattkontroll 1.0 eventuellt inte skulle förlängas. Det har ju förlängts en gång tidigare, men nu var då risken att det inte skulle förlängas för att parterna inte kunde komma överens om vilka begränsningar som skulle införas när det gällde insamlingen, skanningen av data som inte berörde de som faktiskt var brottsmisstänkta. Och i förra fredagen då upphörde chattkontroll 1.0 att gälla, det vill säga den frivilliga skanningen som har pågått nu i över 5 år för att hitta barnövergreppsmaterial i privata meddelandetjänster som inte är totalstreckskrypterade, alltså där tjänsteleverantören har åtkomst till meddelandena.
Ska vi vara lite välvilliga så får vi ändå säga att det var detta Ylva varnar för.
Ja, det var det hon varnade för, fast hon påstod att ifall chattkontroll 2.0, alltså den delen som EU-kommissionen la fram och där de krävde att det även skulle skannas i totalstreckskrypterade meddelande, att det var det förslaget som var det enda alternativet. Hon sa, hon framställde det som att om hennes förslag inte gick igenom så skulle det här inträffa.
Absolut.
Men det som inträffar nu, det är alltså att inte parterna har kommit överens om vilka begränsningar som skulle göras innan den frivilliga skanningen förlängs en gång till. Det kommer då troligtvis påskynda förhandlingarna kring chattkontroll 2.0, alltså där det ska läggas fram en permanent lösning, införas en permanent lösning. Men med anledning av det här så har jag sett några rapporteringar om vad det är som har hänt som inte är helt korrekta. Jag skulle vilja ställa dem till rätta. Det första, det är det som barnrättsorganisationen ECPAT Sverige skrev veckan innan chattkontroll 1.0 slutade gälla. Då skrev de så här på sin Facebook-sida.
Om bara några dagar, 3 april, slutar den tillfälliga EU-lag gälla som gör det möjligt för företag att upptäcka och ta bort övergreppsmaterial på barn från nätet. Slutresultat. Bred tolkning får man ju säga.
Ja, som vi gick igenom för 2 veckor sedan så är det inte, det är inte så allvarligt som det låter. För det handlar om, det är alltså meddelandetjänsterna. Det finns fortfarande kvar möjlighet att skanna efter barnövergreppsmaterial på publika forum och liknande. Jag lägger en länk till avsnittet vi gjorde där jag gick igenom vad som faktiskt händer nu när chattkontroll 1.0 har upphört att gälla. Någonting som också Lena Larsson som jobbar på polisens nationella operativa avdelning med internetrelaterade sexuella övergrepp på barn sa till TT, och den här TT-artikeln har bland annat publicerats av Aftonbladet, och därifrån läser vi ett litet stycke där det står så här.
Larsson skriver vidare att techbolagen fortsatt har skyldighet att rapportera brott på sina plattformar under EU-lagen DSA.
Jag pausar bara här. Det var det vi pratade om här om veckan när det gällde vilka krav som fortfarande finns på bolagen.
DSA står för Digital Service Act.
Ja.
Plattformar med säte i USA har även skyldighet gentemot amerikansk lag att rapportera in misstänkta sexuella övergrepp mot barn till barnrättsorganisationen NECMEC, som står för National Center for Missing and Exploited Children, enligt Larsson. Förra året fick vi in 25 077 rapporter från NECMEC till Sverige, skriver Larsson.
Och vi ska komma ihåg också att nu när polisen säger att de i fjol fick in 25 077 rapporter från NECMEC, det är inte säkert att det minskar nämnvärt eftersom det fortfarande är möjligt för de så stora sociala medierna att skanna, ja, sociala medier. Det är ju begränsningen kring privata meddelanden som är den avgörande frågan här. Och sen så kommer det faktiskt inte förändras jättemycket i alla fall, för att de stora IT-jättarna, de säger att de bryr sig faktiskt inte om den här förändringen. Google, Meta, Microsoft och Snap skrev ett gemensamt uttalande som de publicerade dagen efter att ChatControl 1.0 hade upphört att gälla, där de skrev så här, fritt översatt till svenska.
Medan EUs institutioner fortsätter att förhandla fram en omedelbar interimlösning och ett hållbart ramverk, bekräftar de undertecknande företagen Google, Meta, Microsoft och Snap sitt fortsatta åtagande att skydda barn och värna den personliga integriteten och kommer att fortsätta vidta frivilliga åtgärder inom sina relevanta interpersonella kommunikationstjänster. Slut på citat. Alltså meddelandetjänster. Så kan man också göra.
Ja. Och här har vi ju igen problemet med att det är globala lösningar. Ska de rätta sig efter amerikansk lag eller europeisk lag? Och det blir ju framförallt problematiskt i meddelandesammanhang, för då kan ju ena parten vara amerikansk och andra parten vara europeisk. Så det hamnar lite i ett svårt läge där för jättarna. Men vi ska komma ihåg att det här handlar alltså inte om att bryta upp någon totalsträckskryptering. Det handlar inte om bakdörrar. Det handlar om att skanna meddelanden som de har teknisk åtkomst till för att det inte är totalsträckskrypterat. Och vi ska också komma ihåg att när det gäller de totalsträckskrypterade meddelandetjänsterna så är det fortfarande någonting, ta WhatsApp exempelvis, som faktiskt WhatsApp kan övervaka, för att användare kan ju frivilligt rapportera när någon skriver någonting som de vill anmäla till Meta som driver WhatsApp. Den funktionen, den finns ju också kvar. Och vi kommer givetvis att tyvärr fortsätta följa allting som berör ChatControl 2.0 under de kommande veckorna och månaderna.
Nu till falska recensionssajter som förpestar webben. Som först och främst då var inte ett dåligt aprilskämt i P1-plånboken 1 april.
Nej, det var ingenting jag skrattade åt när P1 i plånboken körde sitt stora reportage Bäst i test lurar konsumenter, där de hade bjudit in den alltid lika briljanta Måns Jonasson från Internetstiftelsen. För att de stal vår story.
Ja, samverkan. Upplysning kallar vi det.
Förlåt.
Det är Minika och Public Service i ett.
I det här fallet, de hade upptäckt precis samma sak som jag hade upptäckt själv.
Ja.
De hade upptäckt det själva, ska jag säga. Men det är så irriterande när någon annan hinner före. För jag tänkte att det här skulle liksom vara en stor grej som vi skulle avslöja. Och så brände de av ganska exakt samma nyhet.
Mm.
Men glädjande att se att de är på tårna. Om ni vill lyssna på P1s version av det här så lägger vi en länk i show notes givetvis. Mycket av det vi kommer gå igenom nu är överlappande för att det är samma sajter som vi har uppmärksammat. Men jag har hittat några saker till utöver det som de pratade om i det inslaget som jag tänkte att vi ska gå igenom. Men det handlar om, det är alltså när någon är ute efter att köpa en teknikprodukt exempelvis och söker efter den på, låt oss säga, Google. Då är det ju bra om det dyker upp recensionssajter. Problemet är att de där recensionssajterna, de är inte alltid äkta. Ibland så är de direkt vilseledande och vill inte alls tipsa om det bästa alternativet. Jag provade att på Google, utan att ha mitt filter där jag filtrerar bort sökresultatsliknande annonser, att söka efter bästa eltandborsten.
Mm.
I exemplet från P1-plånboken så handlade det om en sån här kattspårare som dessutom var riktigt dålig. Men i alla fall, jag sökte efter bästa eltandborsten och då fick jag upp Googles vanliga sökresultat. Längst upp så var då de här sponsrade produkterna. Och sen, under de sponsrade produkterna så kom de sponsrade länkarna. Och den första sådana, den hette Råd och rön. Bästa eltandborste 2026. Slösa inte pengar. Jag nämner det för att Råd och rön, det är ju en väldigt etablerad, välrenommerad tidning som testar saker på riktigt. Den här länken, den ledde inte till Råd och röns webbplats, men det var inte heller något exempel där de hade spoofat domänen, utan det stod att den här länken, den ledde till annestest.com. Och under det sponsrade sökresultatet så låg ett annat sponsrat sökresultat som ledde till de bästa eltandborstarna 2026 på sajten munhygien.se. Och den sajten, munhygien.se, den är så dålig så jag tänker inte ens nämna någonting om den. Den är så dålig så att om man går till huvuddomänen utan att skriva med sidan som annonsen ledde till, så finns det inte ens den. Så det här är liksom uppenbart uppsatt bara för att försöka lura på folk massa trams. Men vi fokuserar på Annes test. Och på Annes test, där kan man läsa vilken den bästa eltandborsten är. Och vad skriver just Annes test om det här?
Men med så många elektriska tandborstar på marknaden är det inte lätt att hitta en som är kraftfull, skonsam och hållbar. Därför spenderade vi 3 veckor på att testa 24 av de mest populära elektriska tandborstarna för att ta reda på vilka som verkligen ger en överlägsen borstupplevelse utan irriterande ljud, svaga vibrationer eller klumpig design.
Och vinnaren, trumvirvel, är Osmos Max Clean med ett totalbetyg på A+, eller 9,8 av 10. Och i listan över för- och nackdelar, där listas 12 fördelar. Den har bara en nackdel. Nämligen ja. Att den är ofta slutsåld på grund av hög efterfrågan.
Det är ju onekligen en nackdel, får man ju säga. Va? Men,
Och så är det en länk till Osmos webbplats. Och det är en sån här länk som de tjänar pengar på. Sen så har de faktiskt andra exempel också på tandborstar. Till exempel de har en Oral-B-tandborste. Den är ju inte alls lika bra. Och den har till exempel den stora nackdelen att rengöringshuvudet ofta faller ut.
Finns problem med den tandborsten också, eller det varumärket, men att just borstet faller ur, det har du aldrig varit med om.
Peter, jag har haft Oral-B tandborstar i åtminstone 20 år. Känner du inte igen det här problemet när man står och borstar så plötsligt faller borsthuvudet? Det är bara som de har hittat på. Och sen finns det då länk för att köpa den tandborsten också, och det är en affiliate-länk till Amazon. Men vi fokusera på Osmos webbplats. Där står det att tandborsten eller webbplatsen, det är lite otydligt vad, har 4,7 av 5 stjärnor, och de har stulit Trustpilots stjärnor, så det ska se ut som Trustpilot. Trustpilot testar ju webbplatser, så jag vet inte varför de försöker få det till att se ut som att det hänger ihop med tandborsten. Men i alla fall 4,7 av 5. Och så finns det länkar till TechCrunch. Länkar finns, det är precis det inte finns.
Det finns logotyper som ska visa TechCrunch-scenen. Forbes har haft något med detta att göra, men svårt att validera den källan då.
Ja, eftersom man inte kan klicka och komma till artiklarna. Och så är det såklart också då vår rea med 50% rabatt. Vem är det som har gjort det här testet då? Ja, det är ingen annan än Rachel M som har en imponerande bakgrund.
Ja, tandläkare. Mm. Och det tycker jag är viktigt att man har tid att testa tandborstar om man är tandläkare. För då blir det extra kvalitetssäkrat. Alltså.
Kan du inte berätta, vad står om Rachel M?
Absolut, ja. Oh, gud då. Här har vi erfarenhet så det är jordbrinner. Med 17 års erfarenhet som tandläkare vet Rachel allt om munvårdsprodukter. I denna recension testade hon de bästa elektriska tandborstarna för att ta reda på vilka hon skulle rekommendera till sina patienter.
Och hon var väldigt kategorisk när det kom till priset. Priset är väldigt avgörande, eller hur?
Ja, nej, men så är det ju, för att vi får reda på att det finns många billiga produkter, till och med på Amazon. Ja, som bara är skräp. Det har inte ens testats och är slöseri med tid och pengar. Enligt min åsikt kan inget under $70 vara funktionellt.
Och det här är alltså inte Peters åsikt, utan det är Rachel M's åsikter som vi förmedlar här. Men just det där med att de inte ens har testats, jag är lite tveksam till att de här produkterna som visas i det här, inom citationstecket, testet, har testats. För så här står det längst ner på sidan.
Mm. Vi kan inte granska alla produkter i en given kategori. Alla åsikter som uttrycks på denna webbplats är våra egna. Vi testar inte produkterna själva. Vår metod bygger på metarecensioner där vi samlar externa tester, kundrecensioner, produktspecifikationer och priser på ett ställe genom omfattande datainsamling och research så att du som konsument får ett bättre underlag för att fatta rätt köpbeslut.
Och det är jag också ifrågasättande till, för att vi behöver bara läsa nästa stycke för att få någonting som säger rakt emot.
Jaha. Som affiliate, inklusive Amazon och andra program, tjänar vi provision på kvalificerade köp av vissa produkter. Därför kan innehållet vara påverkat och inte helt neutralt, objektivt eller oberoende. Och provision kan påverka placeringen och ordningen i vilken produkterna visas.
Mm. Så hur det skulle hjälpa en att fatta rätt köpbeslut, det är jag ganska ifrågasättande till. Och jag är också ganska ifrågasättande till att Rachel M. är tandläkare.
Ja.
För Rachel M. är nämligen i ett annat test luftkvalitetsanalytiker.
Många högskolepoäng där.
Ja. Och då har hon dessutom bytt etnicitet.
Mm.
Så jag tror att den här Rachel M. i själva verket inte har testat någonting överhuvudtaget.
Kan vara så att Rachel M. inte finns på riktigt.
Jag har faktiskt hittat Rachel M.s Facebook-sida. Jag lägger inte en länk till den, men jag hittade bilden som var stulen. Den har missbrukats på andra sajter också, som jag definitivt inte tänker länka till.
Nej.
Men på den här sajten så finns det då massa olika recensioner som olika recensenter påstås ha gjort. Någonting som P1 Plånboken uppmärksammade som jag hade missat, det var att alla de här testerna, de hade en gemensam nämnare.
Ja, Osmo vinner allt.
Ja,
ja.
Bästa alkotestan, Osmo. Bästa pannlampan, Osmo. Bästa värmehandskarna, Osmo. Bästa varmluftsfläktarna, Osmo. Bästa dashcam-kamerorna, Osmo.
Ja.
Det är ju bara falsk marknadsföring rakt igenom. Men det är faktiskt inte det enda exemplet, utan jag hittade ett exempel till i mars. Och det här som inte ens var med då i P1-plånboken. Och det var en annan sån här testsajt som heter Smart Tester. Och dit kom jag inte genom Google, utan genom Dagens Nyheter.
Ja, Men det har ju inte då troligtvis att göra med att någon säljare där på Bonnier News har sålt in den annonsen, utan det är ju, köps ju via programmatiska nätverk.
Ja, jag fick upp den annonsen för då elektrisk tandborste test särskrivet 2026 på DNs webbplats. Men ja, programmatiska annonser, hur hamnade den annonsen där?
Ja, nej, men utöver då, alltså att DN säljer direkt, så är man ju också uppkopplad på, det är ju stora nätverk som handlar och köper med varandra i live-budgivning. Så varje gång en annonsplats visas så tar några sekunder att den budas ut då, och så högsta budet vinner. Lite också baserat på sådana här fingerprinting som vi pratade om innan.
Ja.
Eller inte
nödvändigtvis fingerprinting. Det kan ju vara cookies som används också.
Cookies för, kan det vara. Eller som i fallet med allt för mycket artrosreklam, så undrar man ju om de bara byrar på allt.
Ja.
Ja.
Men i alla fall, där hittade jag då ett test från vi ska se här, det är Erika Johansson som har gjort det testet. Mm. Men jag kollar ju alltid om såna här sajter är WordPress-baserade för att då kunna göra precis det som jag och Källkritikbyrån gjorde. Jag lägger en länk i show notes till avsnittet där vi pratade om hur vi granskade vilka webbplatser som hängde ihop. För att om de är baserade på WordPress, då går det att hitta väldigt mycket intressant information, inklusive vilka andra webbsidor som finns på den sajten. Och då upptäckte jag att det här testet av eltandborstar, det finns för flera marknader. Och det är samma person, samma bild, som har gjort testet. Men personen heter olika beroende på land. I Sverige heter hon Erika Johansson. Mm. I Storbritannien Emma Smith. I USA Olivia Williams. Och i Österrike Anna Gruber.
Ja, just det. Gruber.
Ja. Och sen var det liksom precis likadant. Det är en sån här icke A-brand tandborste som vinner, som heter Snow Smile. Den hade två nackdelar. Den kan bara köpas online. Och den är ofta slutsåld på grund av hög efterfrågan. Ja. Klickade man på den så... och det var för övrigt den enda som det gick att klicka på. Jag provade att klicka mig vidare till de andra. Det gick inte ens. Men klickade man sig vidare, då kom man till en sån här traditionell scam-site. Skynda dig, rean slutar om 15 timmar. Massa fyrstjärniga betyg och så logotyper om att den var omnämnd i Femina, Amelia, Veckorevyn och Dagens Nyheter.
Ja, det är roligt. Men någonstans så får man ju det luktar ju lite så här kombinationen av allt som är dåligt på internet. Det är det här och sen så är det dropshipping för produkterna och du går säkert att hitta de här på AliExpress och så. Nej, det är inte kul.
Nej. I och för sig, vi ska ge cred där cred finns. Om de med de där logotyperna menade att de har visat annonser på Dagens Nyheters webbplats.
just det.
Då kan de få rätt på det. Men i alla fall, det är bara trams. Så i och med att vi ser det här problemet att när du söker efter någonting, då dyker det upp sponsrade sökresultat om du inte har valt att dölja dem, så som du kan göra enkelt med till exempel DuckDuckGo. Då finns risk att du hamnar på falska recensionssajter. Och tänk därför på att kolla om det här är seriösa sajter som du hamnar på. Är det massa affiliate-länkar bara? Står det att det här är ett betalt test? Är det en välrenommerad sajt? Har du sett den någonsin tidigare? Läs också recensioner på riktiga testsajter. Se ifall du hittar liksom råd och rön, testfakta liknande. Det är riktiga testsajter. Läs använda recensioner. Gå till Prisjakt till exempel. Kolla vad folk skriver om produkterna där. Det är bättre lösningar, säkrare lösningar, tryggare lösningar för att faktiskt kunna hitta vilka produkter som är bra.
Man ska inte heller underskatta forum. Antingen generella teknikforum. Ja. Det finns ju några... väl nära, välkända. Men också trädgårdsforum om det rör sig exempelvis som väldigt aktuellt nu och gräsklippare då, robotgräsklippare och sådär. Så där får man ju, folk är ju aldrig så ärliga vad man tycker om sina grejer som om någon ställer den frågan på forum och så får man sen pussla ihop olika saker.
Ja, det är väldigt bra komplettering. Så kolla i forum, kolla i recensionssajter, oberoende testsajter. Inte recensionerna som publiceras på de här produktsidorna utan oberoende testsajter. Och på testsajterna överlag, kolla ifall det ser ut att vara affiliate-länkar. För det kan ju i så fall vara ett motiv till varför någonting rekommenderas. I Bli säker-podden så har vi inga affiliate-länkar. Vi har inte betalt för att rekommendera någonting. Vi är på det viset helt oberoende. Det finns YouTube-reklam innan ni kör igång filmerna på YouTube. Men... det är inte någonting som vi påverkar överhuvudtaget utan det är YouTube som väljer vad som visas där. Vi har inget inflytande.
För där kan också sånt här komma.
Ja.
Har jag sett allt och saker som att så får du dubbelt så snabbt internet eller 10 gånger så snabbt internet med konstiga mojänger.
Ja.
Och så vidare och så vidare och så vidare. Något jag själv aldrig ser för jag har YouTube Premium.
Ja. Och har ni inte YouTube Premium och vill se på Bli säker-podden utan massa YouTube-reklam, kom ihåg att ni kan alltid kolla på avsnitten på nickasystems.com. Där lägger vi dem så att ni kan titta på dem utan att vare sig se YouTube-reklam eller bli spårade av YouTube. Och det är väl om något ett gott skäl till att både prenumerera på den här podden och kanske rekommendera vänner och bekanta att prenumerera på den. För då får de, precis som ni, ett nytt avsnitt av Bli säker-podden varje vecka som trillar in i deras poddspelare helt automatiskt. Precis som du gör nästa vecka då vi hörs igen. Tack så mycket för att ni har lyssnat.